Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Idag har vi med oss Sanna Marklund. Kod var aldrig den självklara vägen för Sanna, utan ett intresse som sakta fått växa fram från tonåren fram tills när hon skulle börja sitt första jobb efter sin utbildning. Hon har hunnit med 2 år som utvecklare på Bonnier innan hon bytte bana och började programmera sociala robotar, bland annat rekryteringsrobotet Tengai. Välkommen Sanna, uttalar jag det rätt, Tengai?
Tack så mycket. Men Tengai är det, precis.
Mm. Mm. Var kommer det namnet ifrån?
Det är företaget som har roboten, heter TNG. Så det är väl en liten spoof på det.
Just det. Men det är inte TNG som utvecklar själva roboten, utan de använder den i sin rekryteringsprocess.
Ja, precis. Bolaget som utvecklar den heter Tengai. Så det är liksom, men är gjort
just det.
Tillsammans.
Ja, okej. Okay. Jag förstår. Jätteroligt att du vill vara med. I min bekantskapskrets av utvecklare så jobbar typ 90% med webb. Så jag är jätteglad att ha gäster i podcasten som jobbar med annat än webb, och det här är verkligen robotar känns verkligen som en helt annan en helt annan värld. Mm. Håller du med om det, eller är det väldigt snarlikt?
Ja, alltså på ett sätt är det väl lite så här programmering som programmering. Det logik liksom. Men interaktionen är ju helt annan mot för om man skulle programmera webb. Det är liksom inputen blir ljud och video snarare än att folk trycker på att folk trycker på knappar. Så att, det är väl kanske mer där som skillnaden ligger, skulle jag säga.
Det känns som att det är en mycket mer outforskad en mycket mer outforskad domän, för webb har man ju byggt i snart 30 år och grafiska gränssnitt längre än så. Men robotar, det är väl först nyligen som tekniken har varit tillräckligt stabil. Jag tänker på röstigenkänning och rösttolkning och sådana saker som man vet inte riktigt. Man har inte den erfarenheten av att bygga robotar. Är det mycket experimenterande, eller finns det best practices som man kan gå efter?
Alltså det finns ju vissa best practices vad det gäller liksom, röstinteraktion eller vad man ska säga. Men det är väldigt mycket experimenterande. Det är att liksom göra mycket tester och se vad som funkar och inte. Och mycket liksom att försöka, alltså en människa, alltså att ställa en fråga i tal och låta någon svara blir så himla mycket bredare än att fråga om någon eller be någon klicka på en ja eller nej-knapp. Det blir liksom väldigt true eller falsigt att trycka på en ja eller nej-knapp. Men att svara på en fråga med tal, det är liksom, man kan svara precis vad som helst.
Det känns som att det är mycket kontext som man får gratis när man har ett grafiskt mycket kontext som man får gratis när man har ett grafiskt gränssnitt som man inte alls får med talinteraktion. Att man kan inte anta lika mycket om vad användaren vill. Tänker jag rätt då, eller?
Ja, precis. Man får verkligen tänka efter när det gäller liksom vad fallbacken ska vara. Att man alltid har en sån. För som sagt, de har ju möjligheten att svara i princip vad som helst. Och då får man liksom verkligen tänka mycket bredare i den hanteringen. Och liksom, så här, ja, men de här 2 sakerna tror vi att de kommer svara. Något av det här eller det här. Men man måste också tänka på liksom den stora så här, möjligheten att de svarar någonting helt annat också.
Jag läste en artikel nyligen att både Apple men även Amazon och Google, de tre har ju en varsin AI-produkt eller vad man ska kalla det, en personlig assistent. Mm. Att de har liksom arméer av contractors, vad heter det, timanställda som sitter och liksom lyssnar på interaktioner som gick fel.
Mm.
För att liksom kunna lära upp den roboten bättre. Använder ni, om du kan svara på den frågan så får du gärna berätta om ni liksom har någon sån feedback mekanism också.
Det är lite olika. Jag bygger ju inte bara Tengai, men lite beroende på vilken robot vi bygger så är det lite olika hur vi testar den, för olika interaktioner fungerar på olika sätt. Men oftast så är det mycket liksom att man dels så får man sitta och testa själv och då kommer man upptäcka vissa saker, men man har ju ofta liksom ett visst ordförråd och liksom en viss typ av sätt som man pratar på och sådär. Så det viktiga är liksom att försöka testa på så många som möjligt. Och då brukar vi försöka spela in de testerna så att vi ser vad folk gör, hur de rör sig framför kameran liksom. Och sen också att vi hör vad de säger i liksom en separat inspelning från den som roboten gör.
Är det här en fysisk robot eller är det en... Har den en fysisk komponent eller är det liksom bara ett program på en skärm?
Mm, det är den roboten som jag utvecklar på heter ju Furhat. Och det är en fysisk robot.
Just det.
Så den har liksom, det är ett huvud egentligen som har liksom hårdvara så att den kan röra på huvudet fram och tillbaka. Den kan nicka och lite sådana saker. Och sen är ansiktet där liksom en gjuten 3D-ansikte. Och sen så projiceras det ett animerat ansikte på det gjutna ansiktet. Så att det är lättare att kunna justera ansiktsuttryck och sånt med animationen faktiskt. Liksom rent fysiskt har liksom någon motor där inne som rör på ögonbrynen och sånt.
Just det. Och hur upplever folk det? Tycker de liksom att det känns... tycker de att det känns naturligt? Tycker de att det känns lite läskigt?
Från början brukar folk tycka att det är lite läskigt. Eller att man blir lite fnissig. Liksom, för att den är lite lik en människa men inte 100%. Liksom. Det blir lite så här uncanny valley-känsla. Men efter att man har pratat med den i några minuter så brukar folk behandla den som en riktig människa. Det är ganska fascinerande att se.
Jag tycker jättemycket om det konceptet Uncanny Valley. Och för de lyssnare som inte vet vad det är att en robot, ju närmare, eller det kanske är bättre att du förklarar vad det innebär.
Ja, men som människa så ser man ju att det är en robot oftast. Men att den kan göra mänskliga saker, som till exempel tilta på huvudet eller höja på ögonbrynen eller nicka eller något sånt. Att den kan göra sådana saker och efterlikna en människa, det tycker man oftast är lite obehagligt. För man som människa så tänker man ofta att det är bara vi som kan bete oss på det sättet. Och då blir det lite obehagligt.
Förklaringen, jag har hört att det är bättre att en robot är 30% människolik än 90% människolik, för att de sista 10% gör att den ser nästan mänsklig men omänsklig, och det triggar någonting i den mänskliga hjärnan som känns att det känns kusligt. Det är väl, uncanny betyder väl kusliga dalen, det är liksom dippen i den här grafen precis innan man är uppe i människolikhet.
Precis. Man uppsnappar ju det som människa, men och det blir obehagligt helt enkelt.
Hur hamnar du i den här sitsen att du sitter och bygger robotar istället?
Jag jobbar på ett litet företag som heter Prototyp, och det är ett konsultbolag. Så vi tar in olika typer av projekt och har jobbat en del med Furhat tidigare, och då fick jag helt enkelt börja på ett sånt uppdrag. Så det var inget som jag liksom aktivt sökte mig till, utan det blev det var mer bara en chans som kom.
Och hur var, för jag antar att du jobbade med webb på Bonnier.
Ja, precis.
Hur var den kontrasten?
Mindre än vad man kanske tror.
Okej. Berätta.
Ja, men det är fortfarande människor som ska interagera med produkten i slutändan egentligen. Och som jag sa innan, alltså lite kod som kod. Alltså utvecklingsprocessen är väl densamma. Man skriver kod, någon reviewar ens kod och sen ska någon testa den också. Bara det att i det här fallet så istället för att klicka runt på en hemsida så kanske man får sitta och prata med robot när man testar koden sen. Så det kanske är en skillnad så. Men i övrigt så är det väldigt liksom, processen är väldigt lik och det fungerar på ungefär samma sätt, tycker jag.
Om man deployar till en robot istället för till en server.
Ja, precis. Man får ladda upp en fil på roboten istället. Ja.
Hur ser utvecklingsmiljön ut när man sitter och kodar robotar?
Just för att roboten så skriver man Kotlin-kod.
Kotlin är, kan du berätta mer om det? Vad är det för slags språk?
Det är ju som en variant av Java kan man säga. Så det är väldigt likt Java om man håller på med det någon gång. Och själva liksom hur det fungerar så är det en liksom state machine. Så man hoppar runt mellan olika states. Och då är det liksom, man får liksom in olika events i de här statesen beroende på vad roboten snappar upp helt enkelt. Om den får in att så här, ja, nu har Bartek sagt ja. Okej, då får jag in det som ett event och så kan jag agera på det beroende på vad jag vill att roboten ska göra.
Hej kära lyssnare! Den 3 och 4 februari 2020 går konferensen Svetug av stapeln i Stockholm. 2 dagar fullspäckade med intressanta dragningar om det senaste inom .NET och utveckling med många talare från när och fjärran. Kompilator kommer vara på plats och spela in avsnitt så kom förbi och säg hej! Biljetter finns till salu nu. Skynda dig att få tag på din på www.svetug.se innan de säljer slut. Vi ses på Svetug! Så man skriver egentligen något slags avancerat manus, skulle man kunna säga det som så?
Ja, precis.
För du säger att man har en tillståndsmaskin med olika tillstånd och sen antar jag att man har olika villkor för att hoppa från ett tillstånd in i ett annat. Är det liksom där mycket av arbetet ligger, att identifiera de här tillstånden och villkoren för att komma emellan dem?
Ja, mycket av arbetet handlar kanske mer om, alltså, som jag sa innan, att det är, man får in event från robot, liksom plattformen som körs i roboten. Och då handlar det kanske mer om att tolka de eventen. För alltså, även om alltså, röstigenkänningen är liksom inte 100%, framförallt om man jobbar med svenska. Som du kanske säger nej, så kanske det uppfattas som ett hej. Och då är kanske jobbet mer ligger i att liksom kalibrera så att den uppfattar saker som jag vill. Till exempel att lägga till hej på nej. Att det liksom, då ska den behandla det som ett nej och gå vidare med den, med det statet eller den interaktionen.
Det är ju ganska mycket röstigenkänning inblandat, känns det som. Och det är också en sån här typisk uncanny valley grej att liksom 90%, 91%, 97%, 98%, det är inte riktigt bra nog. Det är liksom de här sista procenten som gör att det känns naturligt eller onaturligt. Är det något som ni märker av?
Absolut. Det blir ofta fel. Vi använder Googles natural language processor i botten. Eller Furhat gör det. Och det blir ju ofta fel, och framförallt på ett litet språk som svenska. Det är liksom inte lika upptränat som engelska är, till exempel. Och då gäller det liksom att hantera de felen på ett snyggt sätt. Att så här, men om man letar efter ett ja eller nej svar till exempel, så kanske man börjar med att skilja ut långa och korta svar och hantera dem på olika sätt. Att så här, har personen svarat ett väldigt långt svar, så har den antagligen inte förstått frågan ordentligt, eller den har liksom inte fattat att det är en ja eller nej fråga. Sådana saker.
Du jobbar med en robot som heter Tengai, som är en rekryteringsrobot. Det låter ju jättespännande. Vad gör en rekryteringsrobot?
Den gör intervjuer med olika kandidater för ett jobb.
Det låter jättespännande, för det känns som det absolut sista stället som man skulle vilja ha en robot på. Det är liksom den här mänskliga interaktionen och få liksom personkemi som säkert alla HR-människor anser vara deras styrka.
Mm.
Och här kommer man med en robot som ska ersätta det.
Mm.
Hur funkar det?
Ja, alltså tanken mer än från början är att den ska vara så, alltså ta bort fördomar i rekrytering egentligen. Så vara en fördomsfri rekryteringsrobot. Och det den gör, eller det som processen blir egentligen, är då att roboten gör en intervju. Och sen efter intervjun så får liksom en rekryterare bedöma då så här, utifrån vad personen har sagt. Så utan att veta vad kandidaten har sagt i intervjun. Vänta, så blir det inte. Utan att veta vad kandidaten har för kön eller hur gammal den är eller vart den kommer ifrån. Så kan man ändå liksom läsa igenom svaren från intervjun och utifrån det liksom dra slutsatser om det är en bra eller dålig person. Så man försöker liksom plocka bort de eventuella fördomarna som man skulle kunna ha utifrån det.
Ja, för det kan man ju verkligen säga är liksom baksidan av personkemismyntet, är att den negativa aspekten av personkemi är just fördomar. Som man kan ha. Så det är ju ett väldigt bra användningsområde. Apropå just rekrytering och robotar, så såg jag att nu ska jag inte säga företagsnamnet, för jag är inte helt säker på att det är dem, men det är ett jättestort multinationellt bolag som har börjat att ha en robotscreening baserat på personens utseende. Och liksom screena folk till intervjuer beroende på hur de ser ut.
Mm-hmm.
Och det känns som antitesen till det här. Det känns som att man optimerar för fördomar.
Ja, verkligen.
Jag vågar inte säga vilket företag det är, för jag har inte, så att jag inte anklagar någon oskyldig, men jag blev väldigt paff när jag såg det.
Ja, nej, men den här Tengai är helt tvärtom. Precis.
Man kan säga, du programmerar mjukvaran för en robot, men sen finns det hårdvaran som heter Furhat.
Mm, precis.
Och det är ett svenskt bolag?
Ja, det härstammar från KTH. Så det är två forskare och en ytterligare person som startade Furhat Robotics för några år sedan.
Varför heter den Furhat?
Den har ju, tidigare så ville man dölja liksom alla kablarna och sånt som är bak i roboten med en pälsmössa. Och då döpte man helt enkelt roboten till Furhat efter det. Eller det som jag har förstått i alla fall.
Ja, för jag vill minnas att just den där pälsmössan var att det var en ganska avgörande faktor. Det liksom pushade roboten över den här uncanny valley, att folk blev mycket mer mottagliga för den. Eftersom liksom den var lite tokig, den hade en pälsmössa på sig.
Mm.
Att man fick ett mer avslappnat, en mer avslappnad inställning.
Ja, precis.
Vad skulle du säga är det svåraste med att programmera robotar jämfört med traditionell utveckling?
Men det är nog alltså ovanan i att ha röst och video som input. Det finns liksom inte riktigt som om man jämför med webbutveckling. Där finns ju väldigt många så här best practice. Så här gör vi det här, så här gör vi det här. Men här är det väldigt mer liksom utforskande och man får testa sig fram tills man hittar vad som man tycker funkar helt enkelt. Det är en utmaning, men det är också väldigt kul. Alltså, det är som att vara på upptäcksfärd hela tiden.
Det jag tänker också är att just webb, om man tar det som exempel, det har ju funnits så himla länge och det finns en gigantisk community runt det. Mm. Hur ser communityn ut runt just robotutveckling?
Jag har faktiskt inte så bra koll utanför Furhat, men Furhat är ett bra community. Det finns som man kan liksom en Slack workspace såklart, där man kan få kontakt med andra robotutvecklare och snacka igenom olika problem och vad man behöver hjälp med och sådär. Men utöver det har jag faktiskt inte så bra koll på robotcommunity.
Finns det någon meetup som man kan gå på? Jag tänker om någon lyssnare tänker, shit, det här verkar riktigt intressant. Jag är jättetaggad på att börja med det. Vad kan de göra? Förutom att börja på prototyp.
Jag har faktiskt väldigt dålig koll. Jag borde ha kollat upp det.
Vi kanske kan kolla upp det och lägga det i någon show notes om vi hittar något.
Ja, jag kan göra det.
Men definitivt till den här Slacken.
Mm.
Jag vet inte om den är invite only eller om den är öppen för.
Den är nog invite only. Jag vet inte. Ja. Jag kan kolla.
Om man är sugen på att börja utveckla robotar så kanske man inte kan direkt gå på en Furhat, för jag misstänker att de inte är jättebilliga.
Mm.
Men det kanske finns något närliggande som man kan börja med istället.
Ja, alltså Google Home och Alexa och sånt är ju skitbra att börja med om man vill jobba just med sociala interaktioner. För det är ju framförallt liksom röstinteraktionen som man jobbar mest med när det är sociala robotar.
Just det. Och hur funkar det när man utvecklar för typ Google Home eller Alexa? Har de en egen app store som man liksom bygger sina appar till, eller kan man sitta bara med sin dator och ladda upp direkt till enheten?
De har en app store som man utvecklar till. Men den kan man också, tror man, ganska bra sandboxes också om man bara vill testa lite snabbt och se hur det är att utveckla för båda de två.
Mm. Just det. Och då antar jag att Och då gissar jag att man kanske kan jobba med olika programmeringsspråk, eller är det något särskilt som man ska fokusera på?
Jag tror att Google Home i alla fall kan man skriva med JavaScript, om jag inte minns helt fel. De andra har jag faktiskt inte testat på.
Sanna, tack så jättemycket för att du ville prata med oss. Det jätteintressant att prata med folk som jobbar med så här roliga saker som skiljer sig så mycket från vad många av oss jobbar med dagligdags. Så verkligen jätteroligt att du ville vara med.
Tack för att jag fick vara med.
Tack!
Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se.